Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. HelloFresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. HelloFresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.
Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss.
There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss. plushcare.com/weightloss.
Det här programmet handlar om en noga utvald bok och ett samtal med dess författare.
Välkommen till Lära från lärda.
Fredrik Hilleborg vid micken. Den här veckan har jag en bok i min hand som heter Hur orden får mening. Mitt emot mig, Peter Gärdenfors. Välkommen.
Tack.
Direkt från Lund.
Inte riktigt, men nästan.
Från Lund. Jag brukar alltid börja med att gästen får presentera sig. Så du får göra det.
Jag är före detta professor i kognitionsvetenskap vid Lunds universitet. Jag vägrar pensionera mig, så jag sitter hemma och skriver och reser ganska mycket på konferenser och håller föreläsningar. Handleder studenter fortfarande. Mitt forskningsområde är väl det två huvudområden. Det ena handlar om begrepp, hur vi skapar nya begrepp, hur vi lär oss betydelsen av ord. Alltså samspelet mellan språk och tanke i stort sett. Och det andra området är då det mänskliga tänkandets evolution. Mm. Och där ingår ju också språkets evolution i det området.
Mm. Vad säger du om den här boken? Har du någon hisspitch? Vad handlar det om?
Att vi inte vet vem som bestämmer vad orden betyder. Utan vi tror att det står i ordböckerna. Men det är inte det, ordböckerna bestämmer inte vad orden betyder. Utan det är vi själva som gör det.
Det ska vi prata mer om, tänker jag. Mm. Och jag tänker också att vi ska, några saker som jag också vill prata om. Det är ord och makt. Jag ska komma lite på barns utveckling. Jag har själv en tvååring. Du är inne lite på det. Och att språket faktiskt är i ständig förändring tycker jag också var intressant.
Ja.
Men jag tänkte, ska vi börja änden kring det här med kognitiv semantik? Mm. Jag tror inte alla vet vad det innebär, så jag tänkte prata lite kring det.
Nej, alltså det är just frågan om vad är en mening? Alltså vad, om man talar om meningen av ordet häst eller meningen av ordet lycka, vad är meningen där, va? Och då finns det två typer av teorier inom filosofin och inom språkvetenskapen. Och den ena teorin är den så kallade realistiska, som säger att orden står för saker ute i världen, så ordet häst står för alla hästar som finns i världen, ordet lycka står för alla lyckokänslor som vi har. Men den andra teorin är den kognitiva, som säger att ordens mening, de finns som mönster i våra huvuden. Och därmed kan vi också tala om saker som inte finns. Vi kan tala om troll och älvor och abstrakta saker som är väldigt svåra att lokalisera i världen. Ta ett sånt abstrakt ord som demokrati. Var hittar du det? Liksom, kan du peka på demokratin? Det är väldigt svårt att göra det. Det är en abstrakt tanke som finns som någon sorts mönster i våra huvuden. Så den kognitiva semantiken säger att när vi ska tala om ordens betydelse, så handlar det om att beskriva hur vi tar till oss de här kognitiva strukturerna, tankestrukturerna.
Och vad gör man med den här kunskapen?
Man analyserar hur dessa kognitiva strukturer svarar mot hur vi uppfattar världen, hur vi minns, exempelvis det är kopplat väldigt mycket till minnesforskning och till andra kognitiva funktioner. Så att de säger att språket hänger samman, det är inget isolerat fenomen, utan det hänger samman med minneinlärning, perception och alla andra kognitiva fenomen.
Vem bestämmer vad ord betyder?
Vi.
Ja, för hur fungerar det egentligen? Man kan ju ha en bild av just att ja, men det är Svenska Akademin, det finns ord där.
Ja visst, nej, men vi tror liksom att det står i ordböckerna vad orden betyder. Men egentligen är det ju så att ordböckerna bara rapporterar vad orden betyder, hur vi använder sitt samhälle. Och språket ändrar sig ständigt. Alltså Svenska Akademins ordbok har getts ut ordlista har getts ut i ett stort antal upplagor. Och varje upplaga så tar man bort vissa gamla ord som ingen använder längre och så lägger man till lite nya ord. Och så kanske man ändrar beskrivningen av till exempel ordet mus som från början betydde bara ett djur. Men som efter för några sekler som breddade betydelsen till att betyda datormus också.
Så att vissa ord har ju kunnat flera betydelser. Ja,
de skaffar sig alltid flera betydelser. Vi gör det genom nya användningar, genom metaforer. Alltså ordet datormus är ju egentligen en metafor. Vi tittar på formen på den här prylen som man styrde. Nu har vi inte så många datormusar med. Det är intressant varför det heter musar och inte möss. Utan vi har plattor, styrplattor istället. Va? Men formen på en datormus var lite grann musformad och därför kom den att heta mus.
En sak du tar upp, det är det här med antalet ord och antalet ord vi kan och förstår. Vad ligger det på ungefär? Är det...
Alltså man har uppskattat att en tonåring som går ut grundskolan förstår någonstans mellan 50 och 60 000 ord av modersmålet. Och det är ganska många. Men man använder kanske 5-6 000 av dem aktivt. Men man förstår ganska mycket. Och det betyder om du räknar baklänges att man börjar lära sig ett språk från 1,5-2 års ålder. Va? Om du räknar liksom från 16 år till 2 år 50-60 000 år, det blir 8-10 ord om dagen man lär sig att förstå. Du lär dig inte att använda dem, men du lär dig begripa dem. Och det är nästan ett ord i timman som man är vaken. Alltså. Det är en helt enorm inlärningstakt när det gäller att förstå ord. Mm. Och det stora mysteriet är att vi vet fortfarande inte hur det här går till i huvudet. Alltså.
Men en poäng också du tar upp då kring att vi, hur många ord vi förstår och hur många ord vi använder, det är att det är ganska begränsat. Men det är att vi kombinerar orden som gör att det blir så rikt.
Ja visst.
Eller hur?
Du kan klara det att kommunicera med ett par tusen ord. Du kan kombinera dem. Du använder ganska enkla ord. Har du större ord för ord så kan du uttrycka det mer precis. Men genom att använda fler ord så kan du förklara saker. Alltså, när vi lär oss ett främmande språk som man gör i skolan, då lär du dig kanske ett par 3 000 glosor som standard när du lär dig engelska eller något annat språk. Men, och du kan kommunicera ganska bra för du hittar omvägar att kombinera ord som du inte hade gjort på ditt modersmål för då. Du har hittat kortare uttryck.
Just det.
Så det är en balans mellan hur mycket du behöver prata och hur stort ordförråd du har.
Och innebär det här då, om jag skulle, låt oss säga att jag kan 4 språk, kan jag då alltså 50 000 ord gånger 4, inte modersmål.
Om du är flytande på alla så kan du det, ja.
Det är rätt häftigt. Ja,
det är ganska häftigt och det är alltså helt fantastiskt att vår hjärna klarar av det. Det finns ju folk som talar flera språk flytande.
Ja. Men om vi tar ändå ett ord och vad det får för mening. Jag kan ta ett ganska komplicerat ord utifrån liksom att det har, kan få olika betydelser. Om vi tar invandrare, som vissa kan förknippa med hudfärg, medan det betyder väl de som har invandrat Sverige, hudfärg har ingen betydelse och så vidare. Alltså det är ett ord som är lite sådär missförstås och sådär. Men ett sånt ord, hur får det mening?
Roten till invandrare är ju att man har vandrat in. Och för länge sedan så vandrade man in i ett land. Jag tror inte det... Okej, det kommer flyktingar över gränsen fortfarande som vandrar in, men det är ganska sällsynt. Sen har ordet breddat, så det används ju på lite olika sätt. Officiellt så ska det användas som folk som inte är födda i Sverige men som bor permanent i Sverige. Det är en invandrare. Men sen har det ju fått en massa klang om politisk färgning som kommer med en kontext där du använder det på olika sätt. Och denna politiska färgning är ju en del av den samhälleliga debatten och så vidare. Så att du laddar orden med olika betydelser beroende på vilka värderingar du själv har.
Exakt, och jag ville komma in på det här med vilka är det som styr, vad det betyder, vad det är för krafter och faktorer som påverkar vad ett ord betyder i slutändan.
Ja. Nej, men ta ordet demokrati, va, som har varit väldigt aktuellt här nu. Va. Måste en demokrati innehålla yttrandefrihet? Hur mycket yttrandefrihet måste det finnas för att det ska kallas demokrati? Va? Det finns många länder som kallar sig demokratier men som inte har den yttrandefrihet som vi har i Sverige exempelvis.
Mm, mm.
Ord har inga precisa betydelser. Alltså de varierar beroende på kontexten, beroende på din politiska inriktning, dina värderingar och så vidare. Så att du bestämmer delvis själv vad ordet betyder ju.
Är det några särskilda flöden? Eller det måste vara ändå majoritet, alltså en viss... Det räcker ju inte med att jag själv sitter och har, du och jag här sitter och hittar på ord, utan det måste ju vara ändå att en mängd personer måste hålla med om det.
Nej, men i boken så använder det här idén om att språket är någon form av jämviktsförhandling. Att om vi pratar, vi använder ordet demokrati på olika sätt exempelvis, eller använder ordet invandrare på olika sätt, så kommer vi att missförstå varandra. Och naturligtvis är det en fråga om makt, att jag bestämmer att jag invandrare betyder någon person som jag inte gillar exempelvis, och du accepterar inte detta, då använder vi ordet på olika sätt och då kommer debatten inte längre. Men om vi på något sätt kommer överens om hur vi ska använda ordet invandrare eller ordet demokrati, då kan vi fortsätta diskussionen. Så att om vi, mycket av ordens betydelse uppstår genom förhandling om vad de betyder. Men, och den här förhandlingen är inte bara mellan två människor utan det är mellan folk i hela samhället. Men det uppstår ju klickar med olika betydelser inom familjen, inom en dialekt, inom ett företag och så vidare. Så att språkets betydelser är hela tiden i förändring.
Mm.
Och hela tiden öppet för förhandling.
Mm. Men en stor majoritet av ord ligger väl kvar så att säga? I sin
vi är ju överens om vardagsorden till stor del, annars skulle vi inte kunna kommunicera med varandra.
Nej, precis. Men är det några särskilda ord, eller typ av ord som är för förhandling?
De abstrakta orden är alltså de som är mest man måste förhandla. Och de som har med politik eller känslor eller värderingar, där måste vi hela tiden förhandla.
Och där kan det ju då finnas grupper som vill fylla ord med någon betydelse då? Mm. Med någon agenda
du vill ta makt över vad ordet betyder helt enkelt.
Jag tänker på det också, om man tittar inom akademin och forskare så finns det när många forskare som skriver artiklar har ju en förbläss för att använda ord och nästan trycka in ord så svåra som möjligt så att det inte ska begripas om man inte är riktigt insatt. Vilket blir en liksom begränsad kommunikation också.
Ja, det är ju en form av snobberi.
Ja, okej. Är det också någon typ av makt? Eller
ja, det är att visa att jag har kontroll över de här orden. Om inte du har det så är du inte värd att läsa texten.
Mm. Du känner igen det fenomenet?
Absolut. Det finns tyvärr många akademiker som syndar mot detta.
Ja. Mm. Och hur växer ord fram? Har du exempel på några nyord eller några som har växt fram?
Ett bra område är ju för nyord är ju de nya medierna. Och det har vi... lånar vi väldigt mycket från engelskan. Så att vi talar om att man skickar ett mejl till någon. Från början stavas det som på engelska, men då har vi infört en svensk stavning med E-M-E-J-L. Och sen har det här vidgats, nu swipar vi scrollar, vi mutar och så vidare. Och alla de här har faktiskt fått svenska stavningar. Så muta är M-J-U-T-A och swipa är S-V-A-J-P-A.
Mm.
Så att vi tar in de engelska orden men vi gör dem till svenska verb. Vi lägger på ändelsen A för att markera att det är ett verb. Va? Vi gör det till svenska på det sättet. Och sen är många av nyorden också sammansättningar av tidigare ord. Alltså att ha klimatångest. Va? Då blandar du ihop liksom klimat med ångest. Va? Det är en ny kombination som inte har funnits innan.
Mm. Du skriver också om det här med att mycket kommer från underifrån, alltså åldersmässigt. Mm. Ungdomar, tonåringar kan komma nya uttryck som äldre kan förfasas över hur de uttrycker sig. Det är ett fenomen som alltså alltid har funnits.
Det har alltid funnits. Den äldre generationen har alltid klagat på att ungdomar uttrycker sig slarvigt och slappt.
Är det någonting som du brukar göra?
Jag försöker undvika det, ja. Men naturligtvis jag reagerar på när mina barnbarn inte säger honom utan bara säger han till exempel. Va? Det och dem har jag gett upp för länge sedan. Va? Men just det här att markera dativ på pronomen, va? Det skär mig i öronen fortfarande. Där är jag gammalmodig.
I ett kapitel så beskriver du det här nivåer av kommunikation, vilket jag tycker var intressant.
Mm.
Då är vi inne på pragmatik.
Ja.
Den första nivån heter praxis, andra nivån instruktion, tredje nivån samordning av kunskap och fjärde nivån samordning av betydelser.
Mm.
Alltså där man rör sig mellan.
Ja.
Vill du förklara varje nivå?
Alltså det bästa är att göra det genom ett exempel. Och vi står i köket och ska laga middag tillsammans. Jag står och skalar potatis, du står och förbereder grönsakerna. Och det fungerar bra, då är det praxis. Vi handlar tillsammans. Men sen säger jag, räck mig kniven, därför att jag behöver den till potatisen. Mm. Då är det en instruktion. Jag vill att du ska hjälpa mig med någonting. Och sen har vi då en information att nu är ugnen varm, nu kan vi sätta in, det är den tredje nivån, kan vi sätta in potatisen. Mm. Men sen så säger jag till dig, räck mig mandolinen. Och då säger du, vad är en mandolin? Jo, det är en sån här apparat som man kan skiva tunt med, va? Och den står där i skåpet. Så att då förhandlar vi ordens betydelse. Det är den mest avancerade nivån.
Om en inte förstår och så förhandlar man, någon kan förklara eller man möts där någonstans.
Ja, ja.
Så att om man rör sig hela tiden kring de här nivåerna?
Det beror ju på, så länge praxisen fungerar, så samspelet fungerar, så behöver man inte prata.
Nej.
Utan det är när du behöver hjälp, då ger du en instruktion. När du behöver kanske hjälpa någon annan att lösa ett problem, så kan du ge en information. Eller när ni inte förstår varandra, då blir det frågan om, vad betyder det här ordet? Eller, ja.
Och vad har man, det här är ju liksom en modell eller en teori, vad har man för nytta av den?
Jo, men det handlar om olika sätt som språket kan bryta samman på. Va? Så att en instruktion, du kan vägra att genomföra instruktionen exempelvis. Där jag informerar, du kanske inte förstår, du tror inte på vad jag säger om jag liksom säger att ugnen är varm. Nej, det är den inte alls. Va? Vi kan ha olika sätt att protestera. Och när det gäller ordens betydelse så kan vi inte vara överens helt enkelt. Kanske när vi står i köket är det inte så mycket att bråka om vad sakerna heter och så vidare. Men i andra sammanhang kan man bråka om vad någonting egentligen heter. Mm. Så det är ett sätt att komma att se var språkkommunikationen kan gå fel. Alltså den kan gå fel på olika nivåer helt enkelt.
Mm, precis. Det här med att språket är i ständig förändring.
Mm.
Det innebär ju, och det märker man ju inte minst om man, du vet, man tittar på en sån här gammal pilsnerfilm. För inte allt för långt tillbaka i tiden så kan man, oj vad konstigt de pratar. Alltså då en svensk film sådär, att man, då förstår man ju att det låter annorlunda. Hur förändras det? Alltså hur mycket förändras det?
Det är svårt att mäta. Så man kan ju se vissa grammatiska strukturer förändras. Som till exempel att de här dativmarkeringarna och pronomerna, så han och honom, hon och henne och så vidare, den är på väg ut i svenskan. Markeringarna mellan de och dem har redan försvunnit. Så att där har vi en förändring när det gäller pronomens struktur. Det finns andra grammatiska förändringar. Vi byter ut prepositioner. Förr i världen var man intresserad av någonting. Nu är man intresserad i någonting. Därför vi har stulit för detta från engelskan. Så att det finns den typen av påverkan från andra språk. Det gäller ju då, vad ska vi säga, de grammatiska strukturerna. Där sker en långsam förändring. Sen har vi byten av ord. Vissa ord försvinner, andra ord kommer till. Om man har gjort en uppskattning och har läst någonstans att över 1000 år så byter man ut ungefär en tredjedel av ett ordspråk. Så att förändringen över tid blir ganska stor, men den är ändå en ganska långsam.
1000 år?
På 1000 år, ja.
Ja, det är väldigt lång tid.
Jo visst, men ändå, det är bara 2/3 av orden som är kvar.
Och vilka krafter är det här? Vi var inne lite på det förut, men alltså, finns det någon kategorisering eller någon sån teoretisk modell för det? Vad är det för olika krafter det handlar om?
Alltså det är någon kraft är ju naturligtvis vilka prylar vi omger oss med. Va? Det är inte så många människor nu som vet vad en karbollampa är, va? För att ingen människa använder en karbollampa längre. Det är ordet att liksom, du rynkar på ögonen, du vet inte ens
nej,
vad det är.
Nej.
Det är en lampa man tänder för ett kemiskt ämne, alltså som brann väldigt starkt, som man använder i nödsituationer. Så att tekniska förändringar och naturligtvis nya tekniska uppfinningar leder till nya ord som maila och swipa och muta och så vidare. Så omvärlden påverkade på det sättet.
Mm.
Men och sen har vi då olika politiska värderingar, vi har olika, det kommer uppstå nya metaforer som inte har funnits tidigare som man använder. Men jag använder ordet datormus, va? Det är en ny metafor, och vaccinationsprogram, va? Liksom vi använder vaccination för, vi har virus och vaccinationsprogram, och det är helt komplex av metaforer när det gäller datorvärlden som har uppstått som nya ord.
Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Planning for your next trip?
Elevate your travel style with Quince.
Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.
Men medier måste ju ha en stor påverkan i det här.
Jo, ja. De lyfter ju fram olika nya metaforer och ja.
Eller hur? Ja, alltså, eller när ord, hur det används, ja, hur ofta det används när det kommer, ja, alltså, hela covid. Och, ja.
Nej, men alltså, om du tittar på Svenska Akademins ordbok som nu äntligen är färdig. De har ju använt väldigt mycket av sitt datamaterial från tidningstexter. Det är inte bara det, men det är en stor del av materialet kommer från just tidningstexter.
Jag minns, jag har ju hållit på poddat nu 9 år. Första åren när jag mejlade gäster och sa om, så här, om du vill vara med i podden, då kunde jag få frågan, vad är en podd för något? Mm, mm. Den frågan får jag aldrig längre, nej, till exempel. Nej. Det är ju sånt att jag har kommit in.
Och vi har datorer och så har vi paddor. Mm. Padda är en försvenskning av det som heter iPad från början, och så har det blivit padda, men då har vi lånat in en annan betydelse. Det liknar ju inte en padda på något sätt, alltså djuret padda, men då har vi en ljudöverföring från iPad till padda.
Ords betydelse, finns det något som är liksom bra och dåligt med hur språket utvecklas? Kan man säga det?
Alltså, ja, om vi misslyckas med kommunikationen så är det dåligt. Det vill säga, det finns ju vissa krafter, men det här med att ungdomar alltid tycks tala slappt och slarvigt. Det kan bero på att de vill inte bli förstådda. De vill ha sitt eget interna språk, sin interna uttryck, så att de vuxna inte förstår vad de pratar om. Mm. Och därmed så tycker de vuxna att deras språk är slarvigt. Så att det är ju en form av makt ifrån, eller maktkrav ifrån ungdomarna att använda ett språk så att vi ska hålla de vuxna utanför.
Man skapar en gemenskap med det. Som, ja, slang, ja.
Och inom varje familj så har du favorituttryck som du bara använder inom familjen. Du har vissa betydelser av ord som har uppstått i en viss situation som ni förstår inom familjen men som inga andra förstår.
När jag har jobbat med kommunikation och reklam och sådär, ibland så försöker man ju lansera eller skapa begrepp och sådär för att, alltså, som ett sätt att skapa uppmärksamhet eller fånga, alltså, lite nya. Det är också ett sätt att jobba att man, men det gäller att hitta ord som folk ska förstå, ja, fast visst, man kanske inte vet vad det är. Sådär. Det är ju spännande.
Ja, och det finns ju många exempel också från politiker som försöker införa, ja, sådana här ord. Men ett och kanske de mest berömda är förra statsministern Per Albin Hansson som införde ordet folkhem någon gång på 40-talet, vill jag minnas att det var. Och detta folkhem-idén, va, det blev då liksom en metafor för hur det nya moderna Sverige skulle byggas upp efter kriget.
Mm. Någonstans kan man ju säga då att målet med språket är ju någonstans att bli förstådd, att kommunicera, att skapa gemenskap. Mm. För om jag går ut och pratar med folk och inte förstår mig, eller jag tror att de förstår mig och inte gör det, så blir det inget bra.
Nej.
Helt enkelt. Du skriver en del om det här med hur barns utveckling, hur barn utvecklar sitt språk, vilket är väldigt spännande. Jag har ju en 2-åring själv, så att jag vissa saker har noterat som också du skriver om. Ett exempel är ju till exempel att han kan, eller om jag går och hämtar honom så kan något annat barn peka på mig och säga pappa.
Mm.
Alltså, pappa är ett begrepp för män. Mm. Sådär. De använder samma ord på något som liknar.
Ja, alltså barn är ju väldigt effektiva. De lär sig ord, men så använder de dem på, för att generalisera. Ibland lyckas de inte. Ett exempel jag brukar använda är att om ett barn som bor i en stad bara har lärt sig ordet för hund och katt exempelvis, och så kommer de ut på landet och får se en kalv. Mm. Vad kommer barnet att kalla djuret?
Hund.
Hund, därför att det är mer likt en hund. Mm. Och då förstår föräldrarna att de menar kalven, och då kan man införa ordet ko eller kalv och lära dem att skilja mellan hundar och kalvar.
Ja, och det blir ju ett väldigt, vad ska man säga, ett orätt sätt att kommunicera, att man chansar och fyller i. Mm. Att man säger någonting och så ibland blir det rätt och ibland blir det fel. Mm. Har man sett en apelsin så kallar man alla orangea frukter eller bollar för apelsiner. Finns det någon förklaring till det, att de gör så?
Det finns vissa studier där, och framförallt föremålens form är väldigt viktigt. När du kallar bollar för apelsiner eller tvärtom apelsiner för bollar, va? Då är det ju formen som styr hur du generaliserar med ordet. Och det här med att använda form som bas, jag menar just även hund och kalv är ju baserat på formen på kalven. Det är en väldigt stark tendens hos barnen. De tittar inte på vikten eller på färgen eller någonting sånt, utan det är formen som avgör vilket substantiv de använder när de generaliserar.
Färg?
I viss mån, men det är mycket svagare än formen faktiskt.
Vad kan man mer säga om barns utveckling av språket?
Att de börjar på en ganska konkret nivå, alltså med substantiv, med verb för konkreta handlingar. Adjektiven kommer lite senare faktiskt, alltså tala om egenskaper, för då måste du abstrahera färgen ifrån ett föremål eller storleken och så vidare. Så att du börjar med de ganska konkreta fenomenen. Mm. Sen finns det vissa undantag som har med dagsrutiner och sånt att göra, va? Men pappa, som du använder som exempel, det är egentligen en relationsterm. Du är pappa till tvååringen. Mm. Men för barnet är det liksom alla vuxna män som dyker upp på dagis, det är pappa. Va? De har liksom generaliserat på det sättet.
Precis, det är liksom en sak som man kan peka
precis,
på.
Precis, det är inte en relation.
För sen börjar de ju suga åt sig. Nu har ju just apropå tvååring, han har precis börjat fråga, vad heter den? Mm. Vad heter den? Alltså, när det är något nytt så.
Ja.
Det är ganska nytt, och det är väl någonstans i den här åldern de börjar fråga då istället.
Ja. Och då har de lärt sig att ting har ord, alltså vi har ord för saker, och att de vuxna normalt vet det. Och de utgår ifrån faktiskt att alla vuxna använder orden på exakt samma sätt.
Ja, de litar på
att vi har samma användning av orden.
Och sen det här med till exempel om man har en spis och så säger man det är varmt, gå inte för nära, det är farligt där.
Ja.
Då förknippar de kanske spisen med att den är farlig.
Ja. Därför att de vill lära sig substantiven först. Alltså det finns en viss preferens för substantiven. Och så säger du farligt som är ett adjektiv. Eller ett adverb, vad det nu menar. Nej, ett adjektiv. Förlåt. Så säger du farligt som är ett adjektiv. Och då utgår barnet från att du har använt ett substantiv. Och så pekar de på spisen och säger farligt. Men de menar egentligen spis.
Är det någonting man kan tänka på som vuxen eller förälder till barn med deras språkutveckling?
Nej, men man kan vara medveten om detta. Alltså att barn lär sig ord lättast om den har en konkret förankring. Alltså substantiv är lättare att lära sig än adjektiv och så vidare. Verb som handlar om konkreta handlingar är lättare att lära sig än abstrakta verb. Så att kan man koppla det till något konkret, kan man införa någon metafor, någon liknelse som gör det mer konkret när det gäller att förklara ett ord, så hjälper det barnet.
Är det därför också det är bra just om man läser alltså i böcker, då får man ju se till exempel i en bok att någon gör något och man kopplar till Bamse blev arg eller sådär.
Ja.
Det borde ju
absolut.
Spontant.
Och det är därför det är bra med bilderböcker för små barn, för då får du den här konkreta kopplingen. Du kan ju inte, allt vad Bamse händer kan du inte peka på i världen runt omkring dig, utan då finns ju bilderna där som stöd. Så att bilderböcker är ju faktiskt jättebra hjälpmedel för språkinlärning. Mm. Och du har ju pekböcker där man lär sig då de här grundläggande substantiven och lär sig de vanliga generaliseringar att lejon har manor och tigrar är randiga och alla sådana här saker. Det lär du dig genom de här pekböckerna.
Mm. Ett ord som jag faktiskt har tänkt på som används är ett begrepp. Folk brukar säga att det är en väldigt nära vän. Eller vi är väldigt nära varandra.
Ja.
Och så använder man det och sådär. Och det ifrågasätts inte, utan det, ja, alla vet sådär. Men så har man frågat, ja, men vad är en nära vän? Mm. Vad innebär det?
Ja, men det är ett väldigt intressant exempel. Det finns en hel psykologisk teori som handlar om detta. Men
är det sant? Med,
att vi talar om personliga relationer och andra saker i termer av närhet.
Ja.
Så att en nära vän, vännen kan bo i USA eller Australien, men det är ändå en nära vän. Därför att ni har en varm känslomässig relation och ni tänker på varandra och så vidare. Jag kan ha en nära släkting, en bror är närmare släkting än en kusin som är närmare släkting än en bror. Eller syssling eller vad det nu än heter. Va? Vi talar liksom om familjen som närhet och sen den större familjen. Du kan ha nära relaterade djur. Va? En tiger är närmare ett lejon än vad en tiger är till en hund. Därför att det finns relationer där. Så vi använder det här närhetsbegreppet väldigt, väldigt ofta. Och det handlar om att det finns någon form av dimension eller domän där vi uppfattar ett litet avstånd. Och det här med att uppfatta avstånd, det har för ganska starka psykologiska konsekvenser.
Ja, och det kan ju också vara så att jag anser att jag, till exempel jag har de är mina nära vänner, men de kanske inte ser på samma sätt.
Nej, det behöver inte vara symmetriskt.
Eller hur? Och jag menar, vad du lägger i nära vän kanske är något helt annat än vad jag lägger i nära vän. Alltså jag menar att jag tror det finns en variation där utan att vi tänker på det.
Mm. Nej, men vi har väldigt många sådana psykologiska avstånd, alltså inom en massa olika områden.
Du skriver också om det här hur ord kombineras och får lite olika betydelser. Mm.
Det exempel jag framförallt brukar använda är ordet röd. Därför att vi vet ju vad röd är. Det är röda läppar eller rött blod eller en röd tomat. Va? Det är liksom, vi vet alla varför en röd är. Men om du tittar ett lexikon och vi lyssnar på folk använder det, så finns det himla massa användningar av röd som inte passar in. Du talar om rödvin, du talar om ett rött hår, du talar om röd fisk finns det. Det finns
röda politiker.
Röda politiker, men det är en metafor för det är färgen. Eller en,
okay.
Ja. Men så att det finns många användningar av ordet röd. Röd skinn, om vi nu använder ett politiskt inkorrekt ord här, som där det inte alls står för den här vanliga användningen av röd. Rött vin är lila, va? Rött hår är kopparfärgat och huden är aldrig riktigt röd utan den är rosa färg. Men vi använder ordet röd i alla fall därför att den är det uppstår kontrast, va? Rött vin är rött i kontrast till vitt vin och rött hår är kontrast till vitt eller svart och brunt hår. Så vi använder röd som en mer relationell term än en absolut term som står för en speciell färg. Och det här är ett väldigt, väldigt vanligt fenomen. Va? En stor ekorre är inte ett stort djur. Va? Men en stor blir relationell så fort du tillämpar det, kombinerar det med ett substantivt. Ett kallt badvatten är inte kallt vatten. Det är bara kallt i förhållande till vad du förväntar dig av badvatten och så vidare.
Just det, så man måste förstå kontexten.
Man måste förstå hur det kombineras. Det här är ju exempel på kombinationer mellan adjektiv och substantiv. Och adjektivets betydelse bestäms väldigt mycket av vilken typ av substantiv det kombineras med.
Ja.
Som i färg med fallen med röd eller stor eller varm.
Precis.
Men jag kan också ge exempel på hur man kombinerar eller använder verb olika på olika sätt beroende på kontexten. Och då har jag som exempel i boken verbet hålla. Så att hålla är ju naturligtvis att du håller ett glas i handen, det är den grundbetydelsen. Men sen kan du liksom hålla ett tal. Vad gör du när du håller ett tal, va? Eller vad gör du när du håller käften? Hålla käften är lite lättare för att då liksom, du kniper samman munnen, du håller på något sätt underdelen av munnen tillsammans med överdelen, det är att hålla käften. Men sen har det metaforiskt fått betydelsen att du ska vara tyst, men det blir en konsekvens. Men hålla ett tal, vad är det som, på engelska säger man give a speech, man ger ett tal istället. Varför håller vi ett tal?
Är att man ska hålla publiken?
Ja, nej, precis, att du håller i initiativet. Alltså du håller ett sammanhängande sekvens här. Och du har kontroll över det hela. När jag håller glaset så har jag kontroll över det. Va? Mm. Jag kan inte hålla en dialog därför att jag har inte kontroll över dialogen. Du och jag, när vi pratar, vi håller inte en dialog. Vi samtalar eller så vidare. Men jag kan hålla en monolog. Mm. Jag kan hålla ett tal.
Ja, just det.
Och sen är det också då att just det här, att det är liksom någonting som du har kontroll över tiden. Det finns den här tidsaspekten också.
Just det. Ja.
Du håller inte en nysning därför att en nysning är temporär. Men du kan hålla andan.
Ja.
Som är någonting över tiden. Så att hålla kan användas metaforiskt på väldigt många olika sätt. Och jag roade mig med att slå upp Svenska Akademins ordbok. Och då finns det liksom 35 betydelser av hålla. Och sen finns det 100 olika kombinationer med preposition. Och hålla av och hålla på och hålla in och hålla till och hålla ut. Alltså ta vilken preposition som helst. Och du kan kombinera den med hålla och du får nya betydelser. Så språket är väldigt produktivt på det sättet.
Precis, och kombinerar jag nästan i all oändlighet. Det här med historiens, ordens historiska förändring.
Ja, alltså det är ju en del av språkets förändring att betydelserna glider över tiden. Och ett exempel som jag gillar är betydelsen av ordet hemsk. Och hemsk kommer egentligen från hem, alltså att någonting som har med hemmet att göra. Och vi har kvar det i sådana uttryck som inhemsk och folkhemsk. Då finns ju hem kvar där. Och från början betyder det liksom någon som var inskränkt. I en etymologisk ordbok står det att en hemsk person är en som har setat för mycket hemma. Som inte har de här. Sen har det förstärkts, och det är väldigt vanligt fenomen i språket att ordens betydelse förstärker, till att betyda obehaglig och otäck i allmänhet. Men under senare tid har det fått en betydelse av ett allmänt förstärkningsord. Som man säger att hon är hemskt snygg i den nya klänningen. Eller vi är hemskt glada att ni kommer till festen. Och då har jag hemskt bara förlorat hela den här betydelsen av otäckt. Utan det bara betyder väldigt helt enkelt.
Just det, ja.
Det har blivit en helt annan förändring. Så det är en glidning ifrån hem till begränsad, till obehaglig, till allmänt förstärkningsord. Och vi har liksom tappat helt och hållet kontakten med ursprungsroten i den här historiska utvecklingen. I slang använder ju väldigt ofta den här typen av förstärkning, att någonting är grymt. Han var grymt bra, va? Det kommer från grym som är ett obehagligt ord, men det har också blivit ett förstärkningsord. Mm. Man kan hitta många exempel på sådana här förändringar inom slanganvändningar av ord som sedan blir standardsvenska.
Mm. Men som sista fråga, förutom att läsa boken, har du någon rekommendation till lyssnarna kring ämnet?
Ta en titt i Svenska Akademins ordbok. Den ligger fritt på nätet. Ta något sånt här standardord. Jag har roat mig med hålla och hemsk. Men ta något annat ord. Ta ett ord som gå, som har en fruktansvärd massa betydelser. Eller ta, för att vara lite provokativ, ta en ordet. Jag roade mig med att slå upp det skrevs på 1940-talet. Och jag tappade hakan när jag läste ordbokens beskrivning av enordet. Därför att det är så politiskt inkorrekt med dagens ögon. Där har betydelserna förändrats enormt mycket.
Mm.
Så att det är intressant att titta på alltså hur den här ordboken, som ändå ska vara en heltäckande beskrivning av det svenska språket och som tar väldigt många historiska exempel. Eller titta en etymologisk ordbok. Det finns en klassisk av Hellqvist som är jätterolig att följa liksom ordens historia, var de kommer ifrån. Men det finns väldigt mycket intressant att hitta bara genom att alltså, en enkel ordbok som Akademins ordlista, den bara tar upp grundbetydelsen. Man får inte den här ordens historia eller mångfalden i betydelserna som man får om du tittar i Svenska Akademins ordbok eller i Hellqvists etymologiska ordbok. De här finns fria på internet, så det är bara, man behöver inte ens låna dem på biblioteket.
Bra tips. Mm. Tack för att du var med.
Tack så mycket.
Selling a little or a lot? Shopify helps you do your thing however you cha-ching. Shopify is the global commerce platform that helps you sell at every stage of your business. From the launch your online shop stage to the first real life store stage. All the way to the did we just hit a million orders stage. Shopify is there to help you grow. Shopify helps you turn browsers into buyers with the internet's best converting checkout. 36% better on average compared to other leading commerce platforms. Because businesses that grow, grow with Shopify. Get a $1 per month trial period at shopify.com/work. Shopify.com/work.
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at hellofresh.com.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com/style.